Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hallå och hej och välkommen. Det var väl som man, var det som man skulle börja liksom?
Jag gjorde det, men den godkändes inte för den var för sävlig.
Ja, den var lite så, lite säg, men du har på något vis poppat upp den liksom, ja. en ny version. Ja, så hallå, hej och välkommen, det här är podden. Ja. Podden nummer 57.
Absolut.
Den är svår att få in i ett jubileum, 57an, men vi kanske ska fundera ett tag på det. Kan det, möjligt att det kan hända. Ja. Det som är så speciellt med den här podden är ju att vi nu är nästan på samma kontinent.
Ja,
fast ändå inte riktigt.
Till och med nästan i samma tidszon.
Ja, men då, nästan i samma tidszon också, ja.
Du är en timme före mig, annars är det rätt okej.
Okay. Och om man är före i tid så är man, då är klockan innan här än hos dig.
Mm, just det.
Jag är, ja.
Ja, men det brusar på var man är.
Jag kan inte ens beskriva var jag är någonstans. Det blir på alla sätt och vis omtumlande. Men jag är åtminstone i Brasilien. Ja. Jag kom hit igår då. Nu är det, tror jag det var väl igår. Jo, igår tidigt i morse. Då var det måndag morgon här. Och nu är det tisdag och det är sent. Eller det är inte alls sent på kvällen. Det är tidig kväll, men det är bäckmörkt. Så det blir mörkt snabbt här i det vintriga och regniga Brasilien. I varje fall den delen som jag befinner mig.
Ja, så.
Jag har befunnit mig på brassarnas camp som ligger i en liten by här uppe i bergen. Alltså rätt upp i ett berg från 2 timmar från Rio. Och där har de sin camp sedan många år tillbaka då, Brasilien. Väldigt fint och så, men som sagt, det är omöjligt att hitta egentligen. Där befinner de sig, och de vill vara så långt ifrån folk som möjligt, för det är väl kaos övrigt kan jag tänka mig.
Ja. Ja, vad jag tänkte fråga, varför ligger de där? Det verkar lite...
Jo, men jag frågade min nya sidekick här, Paulinho Guarado, vet, gamla spelare från Hammarby och Örebro. Ja. En trevlig ung man. Och då frågade jag, och då sa han att ja, det måste vara för att de kan liksom inte vara någonstans där det finns mycket människor och dit är lätt att ta sig, för då blir det kalabalik.
Ja, av olika sätt kanske, jag vet inte. Du får gärna fortsätta, men jag tänkte fråga direkt att jag läste nu en rapport i New York Times att när landslaget åkte genom stan så blev det utbuat och folk kastade saker upp dem och sådär i protest.
Ja, det var efter matchen mot Serbien där de bara
det var det.
Jo, nej, det ställs ju höga krav. Såklart.
Men enligt den tidningsrapporten så handlade det inte enbart om fotbollen och hur de spelas, utan man trodde att det handlade mer om allmänna protester mot att detta VM kostar så in i helvete mycket pengar för Brasilien, ett land där de fick ju sina mästerskap, tänk det Patrik, de fick alltså VM och de fick ett OS, alltså efter varandra så att säga, i ett år när deras ekonomi var liksom blomstrade och denna, så nu är de ju på knäken, det går ju skitdåligt för Brasilien och det är många som tycker att det här är inte optimalt, det är inte så här vi ska ha det.
Jag såg faktiskt tillsammans med Paulinho och TV-program igår där han hjälpte mig att översätta så gott det nu gick eftersom min portugisiska är vad den är, men där de gick igenom varenda arena, varenda stad och hur mycket mer det hade, miljoner det hade kostat, som hade varit över all tänkbar budget. Och hur många som hade dött faktiskt också i samband med att man byggde de här arenorna. Och det var ju, ja, det är ju siffror som är ofattbara. Och Paulinho säger ju själv att han förstår ju folket här att de är förbannade. För att alla pengar går till i stort sett till arenor. De har liksom inte skolor och de har inte sjukhus tillräckligt. Och det är liksom på något vis någon sorts... ja, det är på väg ner i källaren igen efter några goda år. Och så lägger man alla pengarna på fotbollen. Och sen är det ju så extremt korrupt. Det går ju att läsa i Henrik Jönsson Brandaus fantastiska bok Gräset är gröna i Brasilien. Och där, ja, det är ju så superkorrupt. Och det vet alla, korrupt, det vet alla om. Så att nej, det är det som är... Nu ska jag resa till Sao Paulo imorgon bitti tidigt här lokaltid, och det kommer att bli otäckt, det säger alla liksom. Nu är förvisso den senaste streken, tunnelbanestreken, över, men
jag säger det,
folk kommer att protestera.
Det senaste jag hörde nämligen, det var ju att de bestämde sig för att fortsätta strejka, men det var kanske igår.
Ja, idag har de sagt att om inte de som har fått sparken eller fått lämna jobbet för att tillbaka sina jobb inom ett dygn, då kommer vi återuppta strejken då det som matchdag. Ja.
Men nej, men det är ju men det är också så det brukar vara på många mästerskap. Var det inte så i Sydafrika där ni var då? Det var väl också en massa trubbel i förväg. Och jag var det i Paris under det VM:et som helt plötsligt strejkade tunnelbanan där också, bussar och ja, de ställer ju till att när hela världens ögon riktade dit. Det är klart, det är då man ska stänga.
Alltså, Sydafrika var det lugnt, tycker jag. På många olika sätt och vis. Där kunde man liksom på något sätt hålla det i schack med olika metoder säkert. Och där var det ganska lugnt. I Paris, kom jag ihåg att, eller i Frankrike, ja, det var små grejer, där märkte man inte så mycket. Sen i Japan var det ju ganska lugnt. Ja, men alltså, aldrig någonsin har jag varit med om att det har varit så påtagligt som här. Mm. Alltså, liksom det är det sjunde VM som jag bevakar på plats. Alltså det kommer att bli... Ja, det finns en oroskänsla. Det är så mycket människor, det är så mycket folk och det är så många som är upprörda. Och det är så många som vet att fotbollen betyder allt. Alltså vi talar om allt för det här landet. Mm. Alltså när man frågar folk här, ja, vad ska ni göra för... Vad är det för press på det här laget då som de har i Brasilien? Jo, det är ganska stor press såklart med tanke på att om de åker ut sig i en åttondelsfinal mot Holland, det är ju... Risken finns ju, eller mot Spanien som de kan få i åttondelsfinal. Ja, då bryter det ut en situation i landet som kan bli ohållbar.
Ja, för fan, då har du rätt. Jag läste han som skrev en krönika här om att tänk om Brasilien åker ut ganska tidigt och Argentina till exempel spelar final. Då blir det, ja, herregud.
Ja, men då har vi ett läge där det är inte säkert att man kan ha någon koll på det. Eller kontroll hade man ju knappt under Confederations Cup. Så då är jag rädd för att det kan bli otäckt. Det kan ju bli otäckt nog i det här landet när fotbollen går dåligt. För att det liksom, här kan man ju säga att alla tar det på stort allvar, om man nu säger så. Så att, det är en liten sån oroskänsla som gnager i mig. Sen så är det, vet du också att man åker till olika ställen och så talas det om att det här kan hända, så händer ingenting.
Nej, jag vet.
Men här är det lite annorlunda. Här kommer ju inte hotet utifrån, här kommer liksom hotet inifrån på något vis. Så att, ja, det känns, på så vis känns det ju inte bra. Och det, så jag skrev i min krönika i söndags här, jag kan också spy lite på att det blir bara värre och värre, hela det här IOK och fiferiet och pamperiet. Det är som att det är liksom, det är deras mästerskap, att de tar alla lyxhotellen och barrikaderar dem och ställer enorma krav som urholkar arrangörerna och deras ekonomi, landets ekonomi. Och de åker omkring i limousiner och poliseskorter och fyller upp arenor. Ja, men det är ju ett svineri i lyx som gör att man... Jag får liksom, har fått sån avsmak på något vis. Vilka är VM till för? Är de till för de här superpamparna? Jag inbillar mig att alla inte gör allt för ett VM, utan mer än att de får betalt från någon arab som mutar dem lite grann. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är väl till för folket som vill gå och titta. Någon kommer på något vis i sista hand.
Nej, men jag har en liten sån formulering jag grunnar på till min söndagskrönika som framöver här nu, liksom att FIFA och UEFA, de är så snabba med att liksom fördöma klubbar. Nej, ni handlar för mycket och det är för ni dopar er med pengar och sånt här, ni får inte ha. Sen är de själva, alltså de lever i en sån, som du säger, en sån korrumperad lyx, och det är sanslöst. Men jag vet inte, om vi tar ett steg till nästa VM, ska jag gå i Qatar, tror vi, jag vet inte.
I Ryssland först.
Ja, förlåt, ja, det är det 2022, ja. Det är ju jag läste också att USA står redo att ta över om det nu inte skulle gå i Qatar, men nu tror jag att det kommer att gå i Qatar. Däremot så kan det mycket väl flyttas till vintern, men det är inte bara det handlar om. Nu såg jag här också det stod att de stora sponsorerna, de vill att alla papper ska på bordet. De vill inte höra mer om korruption och lurendrejeri och sånt här. Och det är inga dåliga killar som nu kräver papperna på bordet. Det är Adidas, Visa, Sony, Coca-Cola och Hyundai. Alltså det är de tre, eller en, två, tre, fyra, fem stora sponsorerna av fotbollsmästerskapen som säger att nej, vi vill veta sanningen om hur Qatar fick VM. Mm. Annars slutar vi drar in. Vi vill inte förknippas med en organisation eller ett mästerskap som är liksom nedlusat av så många rykten om ja, lurendrejeri och korruption. Mm.
Och det är väl helt rätt att någon gör någon gång. Jag sitter bara och väntar på att
Carlsberg ska göra det.
Ja, eller att någon representant för det svenska förbundet ändå kanske någon gång då säger, eftersom på tal om att vara snabbare för de andra, att nej, men nu får det räcka nu, vi vill inte vara med på det här. Eller norska, eller danska, eller holländska, eller vad du vill. Nu är det ju några som har gått ut och sagt att nu får det vara nog.
Ja.
Blatter måste avgå. Men alla sitter väl med ett litet finger i någon, med lite sylt på någonstans.
Ja, förmodligen.
Eller hur? Och då är det kanske lite jobbigt att säga till och vara arg, för då kanske man missar en och annan liten resa någonstans med mycket fina hotellrum och snittar i, med lax och allt vad det kan vara.
Just snittarna med lax, alltså, herregud.
Jag vet inte om de äter snittar, men det är så roligt att skriva och säga det.
Ja, jo, men just snittarna med lax, alltså, hade bara fått en två, tre sådana. Jag hade lagt min röst direkt på det landet som kommer en riktigt fin snitt.
Jag tänker närmast på att någon gång så tar det väl stopp nu. Jag vet inte, vi har pratat om det, men nu läste jag någonstans att det är ju ingen som ansöker om vinter-OS när det nu var, för att det är ju så många länder och städer som går liksom mer eller mindre i konkurs för att det kostar för mycket pengar.
Ja.
Så att det, alltså man förstår ju om det någon gång tar stopp liksom, även om VM i fotboll är en enorm pengeindustri, så är det ju inte så att alla de här länderna som har byggt enorma arenor bara har gått plus direkt.
Nej, dessutom så när Mexiko är väl det land som har fått ett fotbolls-VM och sen ett OS. Och det fick de då när Mexiko ville göra en drive för att visa att vi är en player. Vi är med på, vi är de stora, vi kommer vara på gång, vi kommer dra in mycket pengar, vi kommer bli en stormakt. Och så fick de sina mästerskap och det gick ut helvete. Jag tror fortfarande att de försöker betala av allt det som de mästerskapen ställde till med den mexikanska ekonomin.
Alltså det man upplever när man har varit här den här korta tiden, och framförallt när vi är inne i Rio, för nu är jag, vi kan återkomma om det, nu är jag någon helt annanstans, det är det minsta man kan säga. Så är det ju att alltså folk är ju som alltid helt uppe i smöret när det gäller fotboll och när det gäller Azelezao, alltså fotbollslandslaget.
Ja.
Och det är ju liksom större än någonting annat whatsoever. Men att det ändå någonstans hela tiden finns det här att jo, men det har kostat mycket, det är för mycket det här och det här är inte bra. Det gnager någonstans. Och än en gång, om brassarna åker ur, tänker de göra det i en åttondelsfinal? De kan få Spanien och de kan få Holland i åttondelsfinal.
Mm.
Ja, då blir det inte kul det här, alltså. Det kan jag lova det. Då kan det hända saker och det är man klart lite skräp för.
Mm.
Men där jag sitter, Olsson, händer det inte mycket och kommer aldrig att hända mycket. För att det här är jag, det måste ju bara berättas. Vi bor ju som sagt utanför en stad som heter Teresopolis, som ligger uppe i det här berget, och där finns ett speciellt mycket hotell, så vi letade, eller jag letade på nätet och hittade ett ganska flådigt, tyckte jag, som heter Le Canton. Ja. Och ja, det var lite fina bilder, så det var lite någon sorts hotell i schweizisk stil av allting. Allt möjligt, men ja, det stod ju inte riktigt hur långt ifrån allting det var. Det upptäckte vi däremot när vår chaufför, vår brasilianska chaufför som vi anlitat, som heter Felipe Ferreira dos Anjos, när han... Ja, vi bara körde och körde. Det var som att köra till Kalmar gånger två. Vi kom liksom aldrig fram. Till slut in på snirkliga vägar, och då upptäckte vi en liten schweizisk, eller en liten som en sån här... som ett Legoland, fast schweiziska hus. Och de var stora ute i djungeln. Och sen så ett stort nöjesfält och människor som gick omkring och trummade i lederhosen. Allt det här är sant, jag berättar nu, jag hittar inte på. Och sen in vidare på snirkligare vägar, och då låg vår lilla alpby där i schweizisk stil, med ett gasthouse som restaurangen heter, och en osteria och en damm med en konstgjord damm, och getter och får som bor i jättefina sådana här små snövitten och fördvärjarna hus liksom överallt där. Det är så surrealistiskt så det finns inte. Och jag blickar ut från mitt fönster, som ser ut som ett sånt där fönster som Stig Helmer hade där han fick bo i andra sällskapsresan, du vet,
ja.
Uppe i ett hus.
Ja.
Blickar ut mot en stor, enorm bergssluttning där det går kor på den här sluttningen. Och hur de nu, men det är någon sorts sluttningskor.
Ja, ja.
Och hur de kan hålla sig kvar på den här slutningen, det är helt ofattbart.
Men då har vi kommit, det ena, två ben är kortare än de andra, så de liksom kan gå så.
Att de går på sidan eller, ja, precis. Är det fram eller bakbenen?
Nej, nej, det är sidoben. Så här, om de går åt västerut så är det, då är det höger benen som är kortare, och går de på andra hållet så vissa...
Det är någon sorts passgång då?
En sorts passgång. Jag tror inte det gick att gå passgång, men jag såg en sån hund i Central Park ganska nyligen. Jättekonstigt.
Och det är gräs på den här sluttningen som de går där och käkar, de här kossorna. Och där tittar jag ut, och där är det jag, och det är fantastiskt fint. Och mitt i alltihopa detta schweiziska, den här schweiziska alpby som är byggd här uppe, så finns det såklart en pool. En uppvärmd pool. Det är helt crazy på alla sätt och vis. Och där på detta hotell som är jättefint, det är det definitivt, så bor nu de här dagarna jag, min fotograf som heter Johan, och min sidekick Paulinho Guara. Det är vi tre.
Ni tre? Men jag fattar inte, när fick du detta rummet? Alltså normalt sett vid mästerskap, då måste man boka hotellrum flera år.
Jo, men detta är ju ute i någon deras camp, så att ja, och det ja, ingen har, ja, det var gick och få. Det kommer ju massor med folk, för att på helgerna så är det så att då kommer massor med folk upp hit från Rio som vill uppleva tystnaden. Detta är sant alltså. Och det kan jag förstå, det är helt dött här. Alltså vad som helst kan hända, ingen kommer höra mig skrika, det kan jag säga, om det är någon, det går inte. Och det lite roliga är också att det är massa små sådana här alphus med 7-8 rum säkert allihopa. Och vi är de ena tre som bor här, och vi är placerade i olika hus.
Oh,
vilket jag tycker är lite otäckt.
Jaså?
Hör du någonting som prasslar i bakgrunden, så är det regnet som fortsätter att ösa ner.
Oj.
Och vi jag väcktes i morse av en tupp som gol lite grann sådär. Ja, det var som att det var placerad utanför fönstret.
Ja, men det är ju som Schweiz. Men vadå? Hette hotellet Le Canton?
Ja, Le Canton heter det.
Ja, men det heter ju, vad heter det, landskap eller vad det är, kommunerna i Schweiz är ju kantoner, så det kanske
så är det. Och då frågade jag här de som jobbar i receptionen, det är jättemycket folk som jobbar. Alltså, det är väldigt mycket mer folk som jobbar här än som bor här just nu.
Ja, det var ni tre.
Ja, och nu kom vi denna, vi var ju hela dagen på den här träningsanläggningen, och sen när vi kom idag så för det först en vaktkur, jag hoppade ut en gubbe där och sa hej hej och skrev nu kommer vi, och sen var det ytterligare en vaktkur, och då måste de ändå ha suttit där hela jävla dagen för att det är bara vi som bor här och väntat på oss, och så lyfter de en walkie-talkie och sa nu kommer de, och så ja, kom personalen ut och tog hand om oss när vi kom.
Men det är helt otroligt. Men vadå, äter ni knödel och sånt också?
Ja, nej, det var nog lite mer brasiliansk influerad mat. Men i guesthouse, som det heter.
Ja.
Och då fick man, det var någon sorts meny man fick där att välja mellan. Och då sa de också igår att Paulinho som pratade om, han kunde inte tyska såklart, men inte ingen engelska, och han som serverade. Och då sa han också att om ni ämnar komma på lunchen imorgon så vill vi gärna veta det, annars behöver inte kocken komma hit. Ja, det var inte riktigt. Ja, det är helt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är fort. Och vi var inne i en liten bar som de hade här nere, så tog en kopp kaffe och där. Den var också superinredd med schweiziska flaggor och allt möjligt. Men, ja, och den, han som har byggt det här, ja, det... så frågar jag receptionen, vad är det här för ett ställe? Varför är det så liksom alpligt och schweiziskt? Och då sa kvinnan som kunde engelska där, det är för att han som äger det, han som är vår chef, han gillar Schweiz. No shit, Sherlock. och då vad var hon så? Du tror att jag sitter och ljuger och hittar på, men det här är sant. Jag bor mitt bland sluttningsfolket i en schweizisk alpby, rakt upp i ett berg, i en skog, i en liten by i Brasilien.
Ja, det är fantastiskt. Men jag tänker bara på affärsidén. Man sitter, det är han som gillar Schweiz, och så säger han till sina investerare eller vem det nu är, man behöver kanske inga andra så mycket pengar. Men så här, jag vill öppna Schweiz här i Brasilien. Jag vill göra liksom Schweiz i Brasilien. Varför vill man åka dit? Jag kan lika åka till Schweiz. Alltså.
Nej, men det är ju berg så att det kan man förstå liksom så. Det är ju jättehöga fina berg här, men det är ingen snö. Vad jag vet, det kanske finns här runt om hörnet att han har fixat. Och det är väl mer att han hade någon, man måste väl ha någon affärsidé utgå från. Det finns ett nöjesfält också lite längre ner som är också,
ja, men det,
så här.
Men det där måste vara liv då. Du kan ju inte vara tyst om det.
Nej, men det var öppet på helgerna. Ja. Och det är en bit bort ifrån just detta området här. Det är en massa slingriga vägar. Jag fattar fortfarande ingenting. Det är så ofattbart hela grejen, och det är så surrealistiskt, och det är på något vis lite skrämmande också. Det är lite som när jag och Olof i Sydafrika bodde på de mest konstiga ställen, och i Österrike en gång bodde vi ju på sånt här place, något liknande, men ja, det var ju Österrike, ja, och det är ju nästan i Schweiz.
Ja. Ja, det gjorde vi också under Österrike EM där. I några nätter bodde vi, ja, en riktig sån alphydda som man fick kliva upp för höga, smala trappor, och så bodde man högst upp med sådär snedtak och sådär.
Mm. Ja,
och detta gör du i Brasilien. Jag hade bara väntat mig liksom lite sån fräck, lite, det finns rätt mycket bra gamla punkband från Brasilien förr i tiden. Lite Bossa Nova, lite Stränderna, Copacabana och sådär. Mm. Men du är alltså bland sluttningsfolket.
Och de går omkring här, personalen. De som står i receptionen har svarta kläder, men alla andra har sådana här lederhosen och hängslor och någon sorts folkdräktsaktigt.
Ja, herregud.
Ja, det är någonting scary med det här stället.
Ja. Och där, och, ja. Men hur är VM-stämningen där? Har ni varit på brassarnas träning idag?
Idag var vi på brassarnas träning och presskonferens. Och det var ju på den här anläggningen då, Gran Chaco Mari, som de säger. Och då var det presskonferens. Dels var det ett presscentrum som var väldigt speciellt det också. Ganska lite tycker jag, för var hemma nationens på då, och Brasilien framförallt. Väldigt få arbetsplatser, men förutom det då så fanns ingenting att köpa och dricka och ingenting att äta. Vilket ju kan vara nödvändigt för journalister som jobbar där. Men en stor presskonferenssal, och i övrigt då ett telefonföretag som hade en liten hydda där, såklart. En barberare som jag satte mig och så blev rakad. För det måste man bli, som var Gillette-sponsrat då, ja. Och en liten hörna med 5 tvättmaskiner som kunde tvätta ens kläder.
Wow.
Ja, och sen var det en liten hörna med man kunde spela någon sorts FIFA-spel. Så. That's it.
Herregud.
Mm. Och så ganska få arbetsplatser. Men där var det då presskonferens med Luis Gustavo och med Ramirez. Luis Gustavo från Wolfsburg och Ramirez från Chelsea. Och det var ganska givande för att vara på sånt här podium. Dels satt de säkert 18, 19, 20 minuter per man och svarade på frågor. Ganska bra frågor. Och fick de dåliga frågor så svarade de på dem och hade ändå ganska bra svar. Och det var, skulle jag vilja säga, väldigt påtagligt att de är liksom månar om att svara rätt och riktigt och ge gärna media tid för att de känner att de måste det. Alltså de stod ju länge där, eller satt ju länge där än vad liksom Pontus Wernbloom gör i, får lov att göra för en mixad zon inför, inför en match i, på en svensk träning.
Ja, ja.
Det var väldigt speciellt. Nu var det ju ett podium, men det var ju extremt många journalister på plats. Mm. Och väldigt liksom, intressanta synpunkter hade de och svarade på alla frågor. Och, ja, det var givande. Mer givande än jag trodde. Och sen hade de en kort träning för att det regnade, så de ville inte träna för länge.
Nej, det var mest att tänka, för det är rätt kul ibland att se. Jag har varit på några sådana på där Sverige inte har varit med när Sverige har åkt ut, så har man fått åka på, ibland på brassarnas träning. Jag kommer en gång i Frankrike, det var ju fan som det var, som det var karneval när brassarna kom till byn då och hade träning och sånt. Det var jätteroligt.
Nu är det mera stängt, nu är det inte riktigt... Så folk kunde stå lite utanför och titta, det här är ju mitt uppe i ett berg någonstans. Så att det kanske inte är så konstigt att inte så många tar sig dit. Men det var inte, inte riktigt samma grej på något, som det var då i Frankrike, som jag också minns, med Ronaldo och allt.
Ja, ofattbart.
Sen blir det ju det att på VM och EM, du vet, det är så dålig tillgång så alla går omkring och intervjuar sig själva.
Jag märker redan nu när jag läser Expressen på nätet och jag läser amerikanska tidningar och kollar lite på TV, så herregud, jag känner igen detta så väl, de här dagarna innan det börjar, hur man liksom, ja du vet, man kokar soppa på en spik för man ska fylla sitt utrymme och det blir det och det, och man känner igen alla greppen, alla teman och sånt där. Och jag kommer också ihåg när man var på plats då liksom, att fan vad skönt att det börjar idag liksom, att det egentligen finns någonting, jag vet, det finns något att ta på. Det finns en match att gå på och se fram emot och skriva om. Och sen dagen efter så är det ju, har det varit en match. Och sen är det ju match hela tiden. Va? Ja. Det rullar ju på. Så det...
det ska bli intressant att åka till då till Sao Paulo dagen innan match imorgon, som det blir när vi spelar in detta.
Mm.
Då, för då är det press, då är det träning på matcharenan inför öppningsmatchen mellan Brasilien och Kroatien. Och sen så är det ju då presskonferens. Då skickar de ju fram Neymar och Felipao, det vill säga Scolari, som bara kallas för Felipao. Så då, och det är ju klart, det blir ju intressant att följa den cirkusen på den presskonferensen.
Ja, det är roligt.
Så jag verkligen fram emot. För att ja, det är alltid lite lika roligt när det väl, som sagt, när det väl drar igång.
Mm. Men kommer du tillbaka hit till slutningsfolket igen? Ja, sen
så ska jag tillbaka till slutningsfolket, det brasilianska slutningsfolket. Ja. De var för övrigt med, det läste jag på nu innan vi poddade här, att de var med i senaste slutnings-OS. Men det gick inte så bra för brassarna i fotbollsturneringen, för att de... Jaga Bonito funkar inte riktigt på branterna.
Nej.
De åkte ut mot ett ryskt gäng byggt på killar från Kaukasus som vann med 3-1 den var åttondelsfinal.
Wow.
Så att slutningsfolket, jag ska försöka bekanta mig lite närmare med dem nu när jag inte bor bland dem.
Ja, precis.
Hur är det, du sitter ju i New York och glassar. Ja. Ser det ut, eller har huset det som de byggde, har det kommit över så att du ser ingenting längre? Eller?
Nej då, det kommer nog inte komma över förrän framåt hösten.
USA är ju med i VM.
Ja.
Är det liksom som i Sverige nu när jag åkte hemifrån, det var ju liksom enormt många sidor om fotbolls-VM.
Ja.
Nu när Sverige inte är med i VM.
Ja.
Hur är det där då? Är det
som... Jo, det är hur mycket som helst. Men det skrivs ju nästan minst om USA. De skriver ju så enormt mycket om storstjärnorna. De skriver om Ronaldo och Neymar och de stora lagen. Men en hel del om USA också. Jag menar, USA, de är väldigt noga med att påpeka att, nu ska vi se, USA har kvalificerat sig till 7 VM i rad, tror det är så. 7
ja, det är så är det. Så är det.
Och det tycker man, det är ändå imponerande. Sen har de varit väldigt svårt för att ta sig vidare. Och nu har de ju hamnat i dödens grupp. Eller som förbundskaptenen Jürgen Klinsmann sa, att this is the worst of the worst.
Jaha.
Så ja. Nej, men det är kanon. Alltså jag är förvånad. Det är helt sanslöst hur stort det har blivit. Alltså det är, New York Times hade ju i söndag, som hade ju tre första sidor, det är liksom 10 bilagor varje söndag i New York Times. Tre av dem hade fotbolls-VM på första sidan. Ronaldo var på en. Och sen, och inne i det magasinet, där var Zlatan på en hel sida också. Då de andra ställde en fråga, där det liksom att både Kroatien och, vad är det nu, de andra är Bosnien, va?
Nej,
ja. EVM, men inte Sverige. Ångrar du att du någon gång inte... Den frågan gled han lite runt på, men annars så svarar han jävligt bra faktiskt.
Det är,
han har blivit väldigt stor. Sen han var med på listan också, någon tidning hade gjort listan över de största stjärnorna som inte är här. Och då tror jag Gareth Bale var etta och Zlatan var tvåa.
Ryan Giggs brukar alltid vara med, på de listorna.
Ja, jag vet. Men sen, alltså, och sen framförallt är jag förvånad över att det är väldigt kunnigt nu. När de skrev förr i tiden så skrev de, känna, här ju, den här killen eller tjejen har egentligen ingen aning om vad det är de skriver om. För, att, nej. För det är någon som har sagt, fan, vi får göra något på det här sidan. Vi gör två sidor innan det börjar. Det är väl populärt bland invandrare och sådär. Men det är faktiskt väldigt riktigt. Nu har de skickat iväg. Jag såg idag nu så är det datelines. Alla artiklar i New York-tidningarna är datelinade från någonstans i Brasilien. När jag var på VM i Italien 1990, då hade New York Times en man utsänd. Det var George Vessi, som jag blev god vän med honom sen, krönikör. Han var den enda som var utsänd. Alltså, nej, han skrev en krönika om dagen och ibland... Ingen alls, det berodde på vad de ville ha. Och ingen begrepp vad det var han skrev om i alla fall. Så det...
Ja. Nej, men det är ju intressant
hur
det har utvecklats. Vet inte, Ronaldo har inte han varit och röjt i...
Jo, förr tiden gjorde han det. Men jag måste säga så att det underliga är att vi var väldigt upprörda över att allsvenskan spelade samtidigt som det var landskamp. Men här, alltså den här inhemska ligan, Major League Soccer, den spelar... Nu, alltså New York Red Bull spelade i söndags. Och då började sitta och höra, var fan hämtar de sina spelare ifrån? Men det är väl så att landslaget är en separat enhet och klubbarna drivs ju som en affärsverksamhet av något helt annat. Det är ungefär som NHL. Det är ett jäkla förhandlande om de ska släppa spelare till OS och sånt där. Det är ju, handlar om
jo, men alltså det, av tradition så hör det ju inte riktigt ihop där. Sen kan man väl då säga att allsvenska klubbarna och landslaget inte riktigt är samma sak i Sverige nu heller länge. De vill ju gärna att det ska vara så. Men alltså, ska vi då se hur det är i Europa och i de flesta andra länderna, alltså så att säga vanliga länderna, fotbollsländerna, så är det ju så att det hör liksom ihop. Men jag kan tänka mig att i USA skiter de med det. Och sen är det ju inte så att, jag vet inte hur många spelare som de hämtar ifrån inhemska ligan. Det kanske är en del nu för tiden.
Nej, faktiskt inte. Det är väl han heter Landon Donovan, tror jag, som varit lite hjälte. Och det är väldigt upprört. Det är många krönikörer som kan inte begripa varför Klinsmann inte tog ut honom till VM. Men Klinsmann tycker han blivit för gammal, för långsam, för dålig, whatever. Han tycker inte han platsar. Men sen är det ju de stora stjärnorna, det är ju Thierry Henry, Frankrike, och nu kommer David Villa till hösten igen. Så att det är sådana före detta storstjärnor som kommer hit och försöker dra in lite cash på ålderns höst. Men Ronaldo, han är ju verkligen, det är också en skillnad på hur du tänker fotbollsspelare. Och jag vet inte om vi tycker att det är så girigt och lyxigt att han kommer. Han var här i helgen nu alltså. De ska ha match i New Jersey om någon dag här, en träningsvart. De har inte åkt till Brasilien än alltså. Det var Cristiano Ronaldo med sin flickvän, fotomodellen Irina Shayk. De var hemma hos Inga och Keith Rubenstein, som han är en mäklare, fastighetsägare, en sån här klippare som har tjänat fruktansvärt mycket pengar. Han har stor lägenhet här nere i Tribeca där vi bor. Jag har ingen aning var han bor.
Men du bor i det finare kvarteren, det har man ju förstått länge.
Ja, absolut.
Men så bara att heta Rubenstein, det här med att EU är ju rik som ett troll.
Ja. Jo, men festen var i lördags på deras stunning Upper East Side townhouse. Alltså ett sånt där. De var ett helt jävla hus där på Upper East Side. Och där hade de Ronaldo och hans flickvän och bjöd dem på rysk kaviar och vodka. Därefter så skjutsades de ner till Madison Square Garden för boxningsmatchen mellan Miguel Cotto och Sergio Martinez. Jag har inte riktigt någon koll på vad Ronaldo hade med dem, för Martinez är, jag tror han är härifrån. Men Cotto vann och han är från Puerto Rico. Så, men bara det jag tänkte förr i tiden, när Sverige skickade ut den enda som kan platsa så här lite. Okej, Fredrik Ljungberg, han var ju en sån. Helt plötsligt han umgicks ju i Hollywood-kretsar och allt sånt där. Och sen är det väl Zlatan som skulle kunna platsa i såna här sammanhang. Men tänk där förr i tiden, tänk när O.B. Eriksson åkte ut och ja, nu ska vi gå träffa någon riktig rik ekonom och mäklare och konstsamlare och allt vad det är. Och äta rysk kaviar och dricka vodka. Det är liksom nya tider.
Men han, det är väl bara så det är, helt enkelt.
Ja, ja, och jag är inget emot det heller. Jag menar, allt falla på.
Nej, men den här typen Ronaldo, den här typen av fotbollsspelare, och jag tror jag var inne på det tidigare, är ju till skillnad från hur det var förr. Eller, vi behöver inte gå så lång tid tillbaka, men den här typen av fotbollsstjärnor, superstars, är ju i ordets rätta bemärkelse stars. Och rockstjärnor eller filmstjärnor eller vad du vill, de är ju liksom där i ett och samma en och samma genre på något vis.
Absolut.
Så att då, ja. Cristiano Ronaldo har ju liksom en aura som bara skriker star quality, precis som vissa rockstjärnor och filmstjärnor har.
Ja,
inte alla, men vissa. Nej.
Och nu hoppas ju modebranschen på Neymar. De tror att de ska kunna få en ny David Beckham. Alltså de tjänar så mycket pengar på Beckham. Och de hoppas att han ska kunna bli ny. För att tittar du på en sån som Messi, han är ju kanske världens bästa, tycker jag många. Mm. Men han har ju inte den... Han har inte det. Han bjuds inte in på rysk kaviar och eller vodka på Upper East Side hos New Yorks rikaste par. Det är liksom inte riktigt Messi.
Nej, men Diego Maradona hade blivit inbjuden.
Ja.
Och tackat ja.
Han hade inte blivit bjuden, så hade han gått dit i alla fall. Nej, men så ser du. Det är verkligen stjärnstatus på dem, och det är bara lite kul. Men så är det, nu kommer vi osökt in på en annan stjärna här som är stor i New York fortfarande. Det är ju Henrik Lundqvist. När vi spelar in det här så är väl inte den fjärde matchen spelad, men som det har sett ut nu så känns det som att det blir bara fyra matcher. Alltså jag har inte sett Los Angeles Kings så mycket det här året, men fan vad bra de är. Alltså,
jag har förstått att de är helt överlägsna, att det är en tråkig final. Ja. Liksom.
Ja, det blev det, framförallt nu den senaste match 3 när vi laddade upp här liksom, och satt och tänkte, jaha, pan, där kom 1-0, som, pan, där kom 2-0, och sen 3-0, och sen var det liksom... Alltså det är ingen match längre, va? Det är verkligen...
Har luften gått ur Rangers? Nu kanske vi binder ris åt egen rygg, som det så fint heter. Men,
men det ska vi också komma ihåg då, liksom, att jag har inga problem med att jag har skrivit så mycket om Henrik Lundqvist eller hyllat honom så mycket. Han är en av världens bästa målvakter, så är det. Men man glömmer ju lätt att motståndarna kan ju också ha en väldigt bra målvakt. Och den här Jonathan Quick som står i mål för Los Angeles Kings, alltså, han var ju den skillnaden de här två senaste matcherna. Alltså han gjorde en räddning i match 3 på Matt Zuccarello. Alltså jag trodde pucken var inne. Och sen såg man då liksom från en annan vinkel att nej, på något jävla konstigt sätt vänder han sig i luften och kommer ner med den här stora, feta jävla klubban och stoppar pucken exakt en millimeter före mållinjen. Det är sånt som man kan se på den här Mats Zuccarello, som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra. Vem hade trott det, att en norrman skulle dominera så i ett NHL?
Och heta Zuccarello.
När jag först såg hans namn, vad är det, Norwegian? Vad fan? Zuccarello, det är väl inte så himla vanligt. Men
räddningen, jag har också sett den, och det beror ju helt och hållet mest på att han är väldigt quick i vändningarna.
Ja. Precis innan du ringde här nu så satt jag och läste en lång artikel om en man som heter Dirk Broekhuizen. Han är från Tyskland, och det är hans företag som har satt upp målkamerorna som ska, ja du vet, målkameror. Det som var absolut förbjudet i fotboll, det sista som skulle kunna hända. Men i detta VM så är det alltså målkameror. Det är målkameror för att kunna se om bollen var över eller inte. Och det var den där situationen förra VM, England, var Frank Lampard gjorde väl mål och så dömdes det bort, fast alla såg att det var mål.
Det ska man bli... Ja, exakt, det dömdes inte bort, men man fortsatte att spela.
Okay.
Långt inne, ja.
Ja, just det, så var det. Så är det. Alltså de sätter upp 14 olika kameror som jag inte så tekniskt övergriper det. Men han säger den här Dirk att om de vill, om FIFA och UEFA vill, jag ska kunna fortsätta med detta. Jag ska kunna sätta upp kameror som man ska kunna avgöra om det är hands, om det är en grov tackling, om det är offside. Man ska kunna se precis allting. Och jag är inget emot målkameror. Så, det är ju kanon. Men samtidigt så känner jag att fan, det tappar ju lite om man ska...
Nej, och den här Dirk, jag känner inte Dirk.
Nej, inte jag heller.
Men han vill ju tjäna pengar också.
Det är klart.
Så att han kan nog sätta upp kameror överallt i hela världen på allt möjligt. Men nej, mållinjesteknologi som jag brukar vilja kalla det för, målkameror, fine with me. Inte minst på så här stora mästerskap och riktigt stora matcher där det är väldigt viktigt. Om bollen är över linjen eller inte över linjen, det är väldigt relevant och det kan man, tycker jag, ta 30 sekunder för att reda ut utan att det liksom stör spelet. Men i övrigt, nej, det händer saker på en fotbollsplan och det kan man liksom aldrig komma ifrån. Spelare gör misstag, domare gör misstag, det kan vara en hand, det kan vara en tackling, det kan vara precis vad du vill. Men låt det så få vara då, det är liksom en del av, inte, det tillhör all form av idrott att saker och ting händer som inte går att förutse och som man aldrig någonsin hittar en lösning på, eller rättare sagt en rättvis lösning på. Så att nej, vi ska ju inte hålla på med, det får inte bli tv-spel.
Du har min tanke också, liksom, då kan du sluta med att det blir datorspel och tv-spel och de finns redan.
När vi ändå var inne på, jag måste ta upp det, jag kan bli så upprörd ibland över små saker. Det skrivs ju väldigt mycket om VM, som jag sa, i svenska tidningar. Och sen så såg jag bara att det hade startats en minidebatt när sån här TV4s pressbild inför VM har publicerats. Och den, jag har inga problem med den pressbilden, men där är det i alla fall vi killar, som är flest då, som har på oss kavajer från en sponsor som jag inte vill nämna namnet på överhuvudtaget, av sladdrig variant, men som vi måste ha på oss och som vi tvingades ha på oss, eller tvingades, vi måste ha på oss det, för det är en del av TV4s uppgörelse med den sponsorn, och då får man väl köpa det, för att det kan vara ett skäl till att vi får åka på VM överhuvudtaget. Skitsamma vilken kavaj vi har på oss. Och det är två tjejer på bilden, det är Anna Bolin och det är Tilde de Paula, som har brasilianskt ursprung och som ska vara reporter här. Och de har lite näpna, fina klänningar på sig. Och då var det någon som skrev att det här är ju för jävligt att tjejerna ska stå i fina klänningar, eller små klänningar, och för nu var det för jäkligt, och killarna ska ha ditten och datten på sig, kostymer och så. Och då är det roliga i den här, för då tyckte man att det här är så typiskt sportjournalistiken. Det är så typiskt sportjournalistiken. Ja, att kvinnor minsann ska behöva ha på sig det här. Jag vet inte riktigt vad de skulle ha på sig.
Nej, min fråga.
Jag har ingen aning om de skulle ha på sig blå kläder eller på något vis. Men det absolut roliga i denna kråksång då, det är ju att vi killar fick inte välja våra kläder. För det var en sponsor som hade valt det och de skulle ha på oss. Men tjejerna fick välja sina kläder. Och de valde de här. Och därför kan jag bli så förbannad när jag sitter och läser sånt om att det ska vara på ett visst sätt, för att vissa tycker det och andra tycker inte. Men i det här fallet så var det ju så att tjejerna valde sina egna kläder och vi fick inte välja våra kläder. Och då kan de väl få ha fina klänningar på sig. Vad spelar det för roll?
Jag har missat den debatten helt.
Ja, det var ingen stor debatt. Det var en liten jävla... Det var en sketen debatt. Det var en väldigt, 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 väldigt liten.
Ja, okay. Men du retade på den ändå?
Jag retade mig på den då. Ja,
den var så pass stor så att den liksom var värd att...
Nej, men jag tyckte den var väl värd att ta upp.
Ja. Ja, jag kan tycka det också. Framförallt om man får veta sanningen då, att Tilde och Anna valde sina kläder själv.
Och vi valde inte. Nu, där har vi sanningen. Och hade Tilde och Anna velat ta på sig en sån här jeans overall, så hade de väl fått ha det på sig. Och Stan Smiths skor. Så hade de fått ta det på sig också. Tror jag. Jag vet inte. Men det är ju... Det skulle vara lite somrigt på bilden, eller det skulle vara lite Brasilien. De tar på sig klänningar och vi har på oss linnekavajer. Som efter en dag... Jag kan säga att den jag hade på mig efter den här dagen i regnet, den går nog inte att använda igen.
Så då har de inte bara på bilden? Alltså du, har du den även
när... Vi måste ha den när vi jobbar.
Jaha, när ni är utan, ja. Okay. Mm. Men om du är ute med slutningsfolket och sånt, då kan du gå som en vanlig man, alltså ungefär som Fantomen.
Ja, det skulle jag nog kunna göra, men då har jag ju mina speciella slutningskläder.
De har jag aldrig sett.
Nej, och det, de plockar man bara fram i speciella tillfällen. Det har ju varit på tal om stora arenor och mycket folk. Jag såg det när jag åkte härifrån. Jag hade ju dålig koll på det. Håkan Hellström, var det 70 000?
Ja, nära 70 000. Ja.
Är inte det jäkligt mycket alltså?
Jo, det är helt otroligt.
Så är man stor. Ja. Jag har inte hängt, jag kan ju inte musik, men jag har inte riktigt hängt med där i Håkan Hellströmeriet. Jag tyckte att det hängde ändå med på de här stora på den tiden, Ulf Lundell och sådana, men jag har missat det helt, att det var så otroligt stort att han kunde dra 70 000. Och det måste man ju vika ner sig för, det är ju fantastiskt.
Ja. Men det är du och jag som säger Håkan Hellström, alla säger nu bara Håkan. Jag har inte sett det, då kommer tweets och sms och sånt som frågar, åh, Håkan, och Håkan hade den låten och Håkan avslutar med den. Och, alltså nu är man Håkan, då vet man precis vilken Håkan det är. Det är som Zlatan ungefär.
Nej, jag är inte riktigt där.
Nej, men inte jag heller. Jag vet inte. Alltså grejen är, jag trodde aldrig att han skulle bli så. Du minns inte ens när han slog igenom. Han gjorde någon Udo Adolfsson låt cover på. Och debatten på den tiden handlade om, han kan ju inte sjunga. Han kan inte, men det är, han har ju med åren blivit en... Jag lyssnar inte på det. Jag har ingen... Ja, men jag bryr mig inte. Jag har inget emot att han drar så mycket folk heller. Jag tycker det är jättekul att folk är framgångsrika och gör något som de
inte... Men du tycker inte det är bra, eller hur? För att du...
Ja, men jag har inte lyssnat. Du tror alltid jag har lyssnat på allt. Jag har inte lyssnat på...
Du kan ju musik. Ni lyssnar ju på allt.
Nej, verkligen inte.
Vad var det? Hallå?
Jag tror att det var sms.
Ja, vilket fantastiskt signal.
Ja, det var det.
Var det en Håkan-låt du hade?
Nej, det var en skrivmaskin. Nu ska vi se här. Jag skrev det, tänkte också ta upp att New York Knicks har ju fått en ny coach nu. Detta skandallag som var lojig. Han heter Derek Fisher. 39 år, har aldrig coachat för. Men han spelade under general manager Phil Jackson i LA Lakers. Då frågade jag vår vän David Sandberg, som är nattchef med mera på Expressen. Han kan basket ungefär. Som säger då, jag beskrev, vad tror du om Derek Fisher? Well, lite samma läge som för Jason Kidd förstås. Helt oerfaren som coach. Men han har nog mycket basket i sin hjärna. Och som Phil Jackson sa, han har 5 ringar att ta på sig första gången han har möte med Carmelo. Det är alltså Carmelo Anthony, storstjärnan. Han kan säkert få respekt direkt. Och det hade tydligen inte den förra coachen Mike Woodson. Jag tyckte alltså häftigt ut. Han hade ett svårt skägg, som du skulle ha sagt.
Men, ja. Men du, 5 ringar, då är det såna här, jag hoppas säga Stanley Cup-ringar, men det är
ja,
det
såklart. Nej, NBA, ja, vad det nu heter. Det är liksom, de kommer att visa dem. Det är så mycket sånt här när man säger att, well, when I first entered the dressing room, då, ja, men du vet, och så när han kom in i omklädningsrummet, då hade han 5 ringar på den handen. Alltså då vet man lite vad som krävs och vad som
behövs. Ja, har de då på sig de ringarna, menar du, alltså?
Ja, när de är finklädda, det är klart. Jag har ju sett ibland hockeyspelare som när de har varit och käkat privat på något steakhouse i världen, när man var, så sitter de och ring på sig. Har de en, har de där, om 2 kan de ha det. Skulle inte du haft det?
Nej, jag tänker mest på Nadal, om han har... Får man, om de får ringar också, det får de väl inte när de vinner sina...
Nej, jag vet inte vad de får nu för tiden. Men alltså jag är ju...
Pengar får de väl utgå.
Ja, det fick de för i alla fall. Men jag vet, jag var med några gånger på den tiden när jag åkte runt med Mats Wilander. Och han vann, och så skulle han iväg med något flyg, och så fick han en jävla pokal, och så gick han och gav det till någon. Vad är publiken? Alltså, de är så fula, de här pokalerna de får. Men man behåller nog en fransk öppna. Han har väl 9 titlar nu, Nadal.
Jag
hade hoppats på... Jag kan inte förklara vad det är som gör att jag gillar när Novak Djokovic så mycket. Jag tycker att han är en bas. Alltså jag gillar att se honom spela. Jag tycker att det är en enkelt bra... Det är något med honom som gör att jag tycker om att titta på honom när han spelar. Jag hade verkligen hoppats att han skulle kunna vinna den här gången. Men Nadal vann igen och man kan ju bara böja sig för den sortens framgång. Det är helt sanslöst. Vinna 9 franska titlar, det är alltså, jag fattar inte hur det går till.
Nej, hur länge har han hållit på att spela? Det är klart.
Ja, vad är han? Jag har fyllt 30. Va? Det hade jag skrivit här på någon lapp också, för många lappar. Men det känns ändå som han har varit, han känns ändå som den unge på något sätt.
Tänk att Björn Borg la av när han var 26. Jag återkommer till det alltid. Ja. Han är ändå med och vinner en hel del. Ja. På den korta tiden på något vis. Jag sitter här och bara väntar på att det här ska dra igång nu. Detta VM-slutspelet. Får vi se hur mycket fest det blir.
Det heter det, alltid så. Kommer du ihåg det? Det heter alltid så liksom, häng med nu, Expressen presenterar, nu börjar festen. Och så åker man iväg någonstans och såg Bulgarien mot något och spelar 0-0. Det blir ju ofta så när man skruvar upp förväntningarna och ser in i bomben, så kan det bli precis tvärtom.
Det är otroligt många matcher, det är många rätt trista grupper och sådär. Ja. När det är så många lag med så på förhand. Men det bästa med VM har jag alltid tyckt, bland mycket som är bra med VM, men en sak som är väldigt bra med VM, det är ju att det alltid dyker upp någon nation. Man hade räknat med att det fanns någon superlirare i Algeriet och sådär.
Nej, det är
eller
kul.
Vad det nu kan vara. Ja. Tyvärr, då så är ju fotbollsvärlden lite annorlunda nu, eller rättare sagt den mediala sfären kring fotbollen lite annorlunda, så att alla är på något vis redan upptäckta. Och vi har sett dem hur mycket som helst och hur ofta som helst. Det är nästan alla som är med. Va? Det är väl någon möjligtvis där i Iran och Sydkorea och sånt som man inte har, liksom, har dykt upp. Men. Så det händer ju fortfarande, om än i mindre utsträckning, att det dyker upp nationer och spelare som man inte riktigt har haft koll på samma sätt som glädjer. Sen, så då kan plötsligt Elfenbenskusten Japan bli en supermatch, för att man, det är någonting som man ser fram emot där. Jag menar, genom åren har det varit så, vi kommer ihåg Kamerun med Roger Milla och så.
Jag vet,
men en Roger Milla av idag hade ju varit välkänd redan på något vis, och det var han inte riktigt på den tiden.
Nej, gud, var du med då? Jag kommer ihåg när det var sånt snack om hur gammal han var egentligen.
Ja, han var äldre än han sa i varje fall.
Ja, jo, det var.
Så mycket kan vi konstatera. Ja. Det kommer att dyka upp någonting som i fotbollsväg, om vi nu ska ägna oss åt det när det gäller VM, som kommer att vara givande och roligt. Som Ghana förra VM till exempel i Sydkorea. Ja. Eller Sydafrika.
Som man satt och höll på då. Ja. Och när var det Uruguay gick så långt?
Ja, det var ju också förra mästerskapet. Och jag kan gå tillbaka till say, Japan 2002. Då var det ju Turkiet som blev liksom lite match som tredje pris. Man tyckte det var coolt. Även Sydkorea på den tiden. Afrika 98 där. Ja, då gillar man ju Frankrike väldigt mycket såklart, som hemmanationen som gick och vann. Och Brasilien var ju rätt coolt lag. Och då hade vi med både Norge och Danmark som vi följde. Ja, men det dyker alltid upp något sånt där. Ja. Som man tycker
det har du rätt i. Men är Turkiet med nu? Slår de här bara?
Nej, de är dåliga nu. Ja, de är tillräckligt bra för att slå Sverige. Men nej, jag
det känns som alla är tillräckligt på för det. Men det hade jag glömt. Jag gillar det. Jag gillar Turkiet. Jag tyckte det var roligt. Och det berodde på att man var mycket i Istanbul. Och man var med fotbollen. Och så. Jag gillar turkisk fotboll.
Jag tror och hoppas lite på att det är något så lite mindre och mindre, men mindre känd sydamerikansk nation, inte Argentina, kanske inte Uruguay och kanske inte Brasilien då såklart. Nej. Som Chile till exempel, där ju Mikko Albornoz nu är med i truppen, eller Ecuador eller sånt där kanske kan överraska. Det skulle vara en rolig grej. Jag är lite, om man nu ska hålla på lag och så, vilket man ju, jag kan göra i VM, så jag håller lite på Costa Rica, för att jag tycker att Celso Borges är en sån skön karaktär, både som spelare och som människa. Ja. Så jag kan hålla lite på Costa Rica.
Ja, det trodde man inte. Jag satt och tänkte på det och mailade med en kompis som är AIK och sa att han skulle följa Costa Rica nu. Och ja, jag sa också, det trodde man inte efter 90, att man någon skulle tycka, fan vad häftigt ändå, vi har nästan en svensk i VM och han spelar Costa Rica av alla lag.
Hernan Medford.
Usch ja.
Usch ja mig.
Ja, ja, man glömmer inte honom, det är inte Stefan Schwarz heller, man säger så, som blev så lurad av honom där. Men när jag såg Uruguay nyss, va, så var inte det så konstigt. Uruguay har ju varit en stor fotbollsnation, så det var inte så konstigt att de kom tillbaka, men att de kom just det året, det kändes som var lite häftigt, ja, lite roligt.
Ja, det ska bli spännande, låt det bara sätta igång bara, låt det bli roligt och fint. Och
har du pratat något med Staffan Olsson, vår första lyssnare, om vem han
är? Nej, det har jag inte. Jag tror han är tysk. Han var ju faktiskt, välkommen förresten till programmet, Staffan. Han var ju tolk när Tyskland mötte Sverige i den där VM-kvalmatchen i Stockholm. Då var han ju tolk åt min kompis Jogi Löw.
Jaha!
Ja, på presskonferensen.
Ja. Jo, jag vet. Och alla tyckte att det var helt fantastiskt. Den bästa översättningen som har varit, eller hur? Ja.
Ja, nej, han är lite halvtysk. Det är, jag tror han håller på Tyskland. Som säkert kommer att gå bra dem också här. Va?
Ja, det är möjligt, jag vet.
I mästerskapet. Så att, det är så många lag och så mycket. Det är svårt att få något grepp om det innan det är en sån
innan drog. Ja, jag vet. Men sen får man lite känsla för det efter de första matcherna. Sånt där. Jag ser fram emot att se England-Italien. Vilken jävla öppningsmatch för de två lagen. Jag är lite förtjust i bägge lagen. Så jag tycker det är...
Ja, du håller väl på Roy?
Jag håller på Roy lite, men jag har alltid, du vet, man är uppvuxen, alltid hållit sådär lite på England. Men med åren så kommer jag också hålla på Italien. Jag gillar den där defensiva, hemska fotbollen som fanns förr i tiden också. Och jag gillar italiensk fotboll, Italien, italiensk fotboll. Och när vi talar om press, alltså du vet, jag tror det var i EM i Portugal när man åkte iväg till Italiens träningsanläggning. Det var inget litet, det var inget litet arbetscentrum för journalister. Det var stort som ett cirkustält. Och det var så mycket mat och så mycket uppdukat. Det var vad god mat.
Nej, det är magnifikt och det lärde vara här också. Mm. Det är liksom gjort liksom en liten grej av det på något vis.
Mm. Ja, det är häftigt. Och sen i Frankrike 98, vet, när man kom ner till Marseille, det var där kypa gick omkring i vita skjortor och hängs väst och en sån där liten servett över vänster arm och kom och tog upp beställningar och sånt där. Jättegod mat, hur fräscht som helst.
Och lite med italienarna, de som ju som vanligt är de bäst klädda i hela VM. Alltså sanslöst snygga kostymer, och kostymer kan vara snygga, men de sitter ju så perfekt också. Det märks att de är skräddarsydda på alla sätt och vis. Ja. Och att de liksom kan konsten att bära upp det, som ju också är viktigt. Mm. Så när de tar bilder på den av någon gravplanet liksom, någonstans som har varit och spelat, så går de ner för trappan och det sitter liksom som klippt och skuret på dem, som att det har varit upp, för man vet ju att sitta i ett flygplan hela timmar.
Ja, jag vet. Det är inte kul.
I kostym. Men det är bara så bra kvalitet. Mm. Och de har inte samma spons som TV4, det kan jag lova dig.
Och ingen kommer i badtofflor och sådana söndriga jeans heller.
Nej. Absolut ingen.
Så nej, det är häftigt. Jag tror att vi ska hålla med på Italien bara för den sakens skull. Men alltså, sen du tog det där från någon podd sen om kavaj och vad man får och inte ha. Alltså jag kan inte gå ut längre. Jag sitter, ska jag ha kavajen? Ska jag inte ha kavajen? Men jag måste ha kavajen. Nej, jag får inte lov. Ekvall säger det, går inte att ha. Man får inte ha något i fickorna. Vad ska jag ha det då? Jag får hyra en man eller någon som går och bär alla mina saker. Man får inte förstöra kavajen.
Ja, du kan ju ha en manbag. Men det,
men det fick man inte ha.
Nej, men du kan ju ha en manbag om du vill.
Ja, om man vill, ja. Men om man inte vill.
Slunga. Nej, men, ja, men till exempel så har fotbollsspelare som... Det är lite roligt med Paulinho som är med här. Han har ju då dels kommer ju, det är mycket Louis Vuitton, de gillar det. Inte minst brassfotbollsspelare och afrikanska fotbollsspelare som har tjänat lite pengar. Så han hade ett par vita Louis Vuitton loafers som hade fått Petter Vasta att gå ner spagat när jag hämtade honom på flygplatsen. Och idag så gled han in i någon sorts sanslöst blanka Dolce Gabbana sneakers med en guldplatta på sidan som glänste ännu mer och så. Och så har han också en Louis Vuitton manbag.
Jaha.
Ja, han hade iPaden i den.
Hur bär han den?
Ja, som en röd axeln sådär, tror jag att det är, och det gjorde han.
Ja.
Så skulle du kunna skaffa dig. Vad är det du ska ha i, bara, vad är det du har i fickorna?
Jag behöver plånbok, jag behöver ha glasögon, solglasögon.
Plånbok behöver du inte.
Nej, okej. Jag erkänner, jag har lagt av den lite och tar ett kreditkort. Och så gjorde det häromdagen och hamnade på fel ställe och tog dem inte American Express. Jag tar fan också, jag skulle ta
och så har du cash, man har alltid lite cash.
Man har lite cash i bakfickan, det har jag också. Så att jag räddar mig med det, men det tänkte jag inte berätta för dig. Jag tänkte säga att jag försatte mig i en situation. Men nu har jag två kreditkort man kan stoppa i skjortfickan, de syns inte. Men så är det ju mobiltelefon. Vadå?
Inga fickor på skjortorna för...
Ja men herregud, har du sett mina skjortor? God jävla, det är skjortor på nästan alla.
Ja, det är den, då det är de jag just det.
De jag har. Nej, men
jag vill helst inte att du stoppar på tack
för dem.
Du får gärna ha ficka, men okej, det sträcker man så långt, men ingenting i fickan där.
Ja, men ett kreditkort.
Nej. Nej, men alltså då ser det ut som någon sån som så säljer gardinstänger. Alltså nej. Du får där är ingenting där heller, Olsson. Nej, kan du inte bara lova mig det?
Ja, men vad ska jag ha då? Okej,
kreditkortet eller korten och lite cash, sedlar i ena byxfickan.
Okej.
Syns inte så mycket, inte i bakfickan heller.
Nej.
Mobiltelefonen i handen kanske, eller möjligtvis gömma den i bakfickan. Mm. Ja, sen behöver du inte ha med dig med. Nycklar då kan det väl okej, men...
Det är bara en, två nycklar, det är lugnt.
Ja, men den andra så... byxfickan. Sen är du ju ren, sen är du klar.
Nej, för tänk om det är sol som är ute som i söndags, alltså jättebra band som spelar i en park här. Och sen gick man hem, ja då gick ju solen ner, då får man ta av sig solglasögon.
Nej.
Var ska man lägga dem då?
Du sätter brillorna i skjortan längst fram, du vet. Sådär på.
Men fick jag inte ha något i skjortan?
Jo, det får du ha. Solbrillorna, om det är svåra då, utgår jag från. Ja. Sätter du i där, du vet, i knappen, på översta knappen, eller du har inte knäppt översta knappen, utgår jag från. Nej. Då sätter du solbrillan där i den översta, nej, den knappen du har knäppt.
Ser inte det lite så strandragigt ut?
Nej, det gör det inte. Det ser lite snyggt och lätt och ledigt ut. Mm. Något fler frågor?
Nej, jag får fortsätta på det.
Har inte så mycket skit med dig bara?
Ja, men jag måste ju ha det med. Vad ska jag med? Ser du? Alltså, ska man ha glasögon? Det är mest glasögon. Var lägger man glasögon?
Har man de på in? Dig?
Ja, ett par läsglasögon. Vad har de på mig? Om jag har dem på mig när jag går på gatorna då går jag in i stolpar.
Stoppa dem på samma ställe då, det kan man väl ha där. Du röker inte, du behöver inga cigaretter och du behöver inga liksom tändare och du behöver inte så mycket med dig.
Nej, det är det jag känner också. Man behöver
skaffa en manbag.
Vad har Paulinho köpt sin?
Ja, jag ska kolla det. Men,
jag tror Paulinho, jag tror vi hade honom som teckning en söndag. Hade vi inte det?
Ja, jag ska fråga det.
Helena och jag.
Mm. Kolla då också om han hade... Men. Om man hade sina vita Louis Vuitton-loafers. Det är ett par mockasiner. Ja, de är helt fantastiska.
Ja.
Det är så mycket fotbollsstjärna och proffs över dem så det finns inte.
Ja, det är gött. Ja, men härligt. Jag såg bilden på italienarna när de klev av planet. Jag blev också, det är nästan man fick lite ståpel så kände jag, yes, I like det.
Mm. Och såg det ut som de hade grejer i sina kavajer?
Nej, det gjorde det inte. Men de har ju folk som bär. De har du sett sen när de lastar av planen och sånt. Det är ju trunkar, det är ju gigantiskt.
Men de har också manbags.
Ah, ja, okej. Okay. Jag får gå till Louis Vuitton och fråga om det.
Nej, det är ju... Du som redaktör Linné hade ju med en slugga. Du kan ta en sån, inte vet jag. Gör som du vill. Och på tal om det, när vi ändå är inne på ett sånt ämne som engagerar, så tack så mycket alla för alla tweets och allt annat som berörde Rondell. För det engagerade mer än jag trodde. Ja, tweets då till att Ekvam med dubbel eller att Mats Olsson är ny som står för New York.
Jag sa det innan vi började. Jag lovade dig så att det är ett ämne som engagerar. Men ingen är ju kloka. Ingen kan ju ge ett vettigt svar.
Nej, det var någon stackare som skrev att den inte hade körkort. Och kan aldrig förmodligen komma och ta det efter att ha hört dig då framförallt.
Ja, det är
jag. Hur man nu kör en rondell. Ja. Här i Brasilien kör man rakt fram lite grann, som du beskrev i rondellerna. Ja, så mycket har jag märkt.
Ska vi ta det också? När vi var i Kenya, jag och fotografen Peter Widing, då, där körde de mitt på vägen. Och det var hela tiden en fråga om vem som skulle väja först. För de andra körde också mitt på vägen. Ja. Oh, gud. Vi tar det en annan gång. Nu får du tala med slutningsfolket och imorgon åker du till Sao Paulo. Och ta det försiktigt. Och,
jag ska det. Nu ska jag faktiskt gå ner här. Och för nu är det kvällning här. Och då ska vi tre äta i och bli serverade av alla människorna i den stora restaurangen som heter Guest House någonting. Och jag kan tänka mig att det blir en schnitzel kanske.
Ja, det är populärt.
Jag vet inte vad det är, någon sorts ostfondy som de har i Schweiz innan vi ska.
Gud, det var populärt en period när jag var väldigt ung. Men alla skulle äta ost och det var vidrigt.
Ja, och det är ju vidrigt också och det luktar förjävligt. Ja. Men vi ska inte gå dit, utan nu ska jag se fram emot att VM verkligen börjar här. Och så ska det bli intressant att få höra om en vecka när vi spelar in nästa podd hur det har tagits emot i staterna och hur det går.
Och hur du har haft det. Jag ser fram emot att läsa bloggen.
Ja, det blir flera blogginlägg snart om detta äventyr. Olsson, det här var 57an. Vi säger tack och hej.
Det gör vi. Sköt om dig.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.